Jävla besviken för att vara slut på mjölk. Så nu är snutkaffet realiserat.
Intressant ändå måste jag säga med snutkaffe i dessa tider. Jag är ju LA, men någonstans sprider ju sig den här allmän rådande, om man säger så, åsikten att liksom snutare är rasister. Många av dem är säkert över hela världen. Mm. Men då att du snackar om snutkaffe känns liksom inte riktigt okej.
Okay. Ja, men jag har ju nämnt för dig tidigare bara att jag dricker mindre och mindre mjölk i mitt jävla kaffe. Hur intressant det nu är.
Vi är den här veckan sponsrade av Dressmann, och våren har ju slagit till på riktigt nu äntligen. Dressmann har ju fått in fantastiska kostymer då i 100% lin. Massa olika färger som är perfekt för vårens och sommarens alla happenings. Jag sitter och tittar på lite olika varianter här. Det är ju någonting med den marinblå. Jag hoppas och tror ibland att det lyfter fram det blåa i mina ögon.
Ja, det gör det. Men det är också någonting att man med en då fräsch ljuslinjekostym, kan jag tycka, omfamnar våren och den nalkande sommaren. Att man vågar lite, att man med den här kostymen säger, också berättar för folk som kanske inte ser vad det är för årstid, att titta, nu har vi gått in i våren och snart kommer sommaren. Allt är lika fantastiskt. Gå in på dressmann.com eller besök en av deras många butiker.
Vi säger stort tack till Dressmann. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig då till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format.
Ja, i sortimentet hittar man då Syn Violet Licorice. Det har en balanserad smak av söt lakrits, viol och pepprig salmiak som då möter en syrlig sälta. De finns i normal styrka 2, men även nu som extra strong styrka 4. Och som vi nämnt tidigare är numera prillan smalare, längre och mjukare under läppen. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plast åter.
Är, och nu var det slut på mjölk. Sista ändhållplatsen vid snutkaffet gick mycket fortare än jag hade beräknat. Jag är inte redo för att ta det här klivet än till snutkaffet.
Jag sitter här och famlar desperat efter en rät linje mellan, så att säga, polishat och snutkaffe.
Ja, det är inte...
Jag kanske kommer kunna påvända på någonting, men det är än så länge svårt.
Var det inte så att vår kära vän Hasse Ingmansson, som tyvärr inte längre är med, och sa inte han något kul om snutkaffe någon gång? Hade inte han någon finurlig formulering?
Framförallt kallade han väl glassen 88 för Woody Allen-glass. Jag vet inte om du har skrattat med någon gång i våra liv.
Ja, det tyckte vi var helt otroligt kul.
Det
var...
Men det är lite acquired taste, måste jag säga. Jag är inte säker på...
Ja, men det är verkligen, för han tyckte att det var GB-utbudet liksom lite raffinerade. Bilden av Woody Allen var ju då också för 15 år sedan delvis annorlunda än vad den är nu, ska man säga. För det är liksom ingen pedofilglass, utan det var att den kändes lite New York, tyckte han. Den kändes lite Upper West Side.
Det är väl liksom en glass för akademiker. Ja. Med lite sån här kross på, alltså,
det tyckte vi var skitkul då. Och det var faktiskt så att när han begravdes, Hasse, så tänkte jag att jag skulle ha en liten stund för mig själv efteråt. Jag lämnade då Storkyrkogården, heter den, va?
Hasse, ska vi säga då, är regissör och var en fantastisk människa på väldigt, väldigt många sätt, som lämnade oss alldeles, alldeles för tidigt. Vi hade ju så jävla... Han var en sån unikt finurlig människa. Jag kände plötsligt behov av att säga det. Ja. Han var ju musiker från början, var med i The Creeps, som kanske inte så många kommer ihåg.
Ja, verkligen. Och så var vi, gjorde vi 100 höjdare med honom, åkte runt i Sverige och hade så jävla roligt.
Det är någonting med folk som levererar humor som man inte kan se komma överhuvudtaget. Alltså, att höra att 88 är Woody Allen glass, det kräver en viss sorts begåvning.
Men han var också, han berättade någon gång, det var en annan gång, han stod i en krogkö på Söder och så gick det förbi en kille med någon, liksom en vit snubbe med en jätteafrofrisyr, så att säga. Man får verkligen se upp vilka jävla ord man använder just denna tisdag när vi pratar om detta. Men då ropade han åt honom, det här kanske var 2003 eller någonting. Hör du, ställ dig sist i kön med din jävla drickyoghurt reklamfilmsfrisyr. Det är ett ord med väldigt, väldigt
just
många stavelser.
Idag måste jag säga, jag vet, men idag måste tarva en liten förklaring då. Du pratade där om reklamfilmer, och det var då att på den här tiden när man rollbesatt.
Ja, jag ska framförallt säga att i början på 2000-talet var det otroligt vanligt med reklamfilmer för drickyoghurt. Det var ju en grej då, drickyoghurt utan proteiner i. Nu är det ju, har det ersatts av proteindrycker, men då var det, drickyoghurt var ju då någonting folk drack, och det gjordes mängder, det var ju, alla produkter var likadana, det man kunde differentiera sig genom att sticka ut genom var reklamfilmerna.
Ja, men, och då var det väl också den här afron betraktades väl som någonting liksom exotiskt, men nu kallar man den för afron. Men på den tiden var det ju liksom lika, det spelade ju även både liksom rasifierade och orasifierade med mikrofonfrillor, hade ju liksom en oerhörd framgång just då. De gick ju såhär, för den här typen typen av då hårstyle fanns ju också liksom inne på byråerna. Det var ju mycket in-house casting på den tiden.
Ja,
jag tycker det är intressant med reklambyråerna på 90-talet. Kanske bara du som tycker det är intressant, men det var nästan som att när man skulle sätta samman personalen, aldrig har det varit viktigare att det skulle vara väldigt typiska liksom personligheter utseendemässigt, att det skulle finnas.
Det fanns en typecasting för människor som jobbade där. Det var säkert ganska vitt, det kan vi nog klargöra. Och det närmaste man kom då kanske något rasifierat var väl att då en hipstrig kille hade en så kallad mikrofonfrilla.
Ja,
och
så fanns
man honom i en reklamfilm för drickyoghurt.
Så fanns de här långhåriga, svettiga, du vet, Ebbot-typerna. Finns en kille som heter Mårten Knutsson som såg ut som en, som han, du vet, jobbade med, att han jobbade vid någon älv uppe i Norrland egentligen.
Ja, verkligen.
Men så hade han lite coola kläder på sig och så vidare. Och sen skulle det sitta någon som var lite akademisk och så vidare. De la mycket tid på det där på den tiden.
Ja,
på reklambyråerna. Jag har ingen aning om vi ser ut på reklambyråerna just nu. De är väl nästan utdöende.
Men det var ju väl välfunnet av Hasse att på fyllan i en kroker och identifiera det här ordet så, som innehåller så många stavelser. Det är alltså drick, yoghurt, reklamfilmsfri syr. Det är 8 stavelser ändå i ett ord. Och att han häver ur sig det på fyllan, det talar ju om en ganska tydlig verbal ekvilibrism hos den väldigt fina man. Jag ska bara säga det
ja,
också.
Ja, och så sällan, jag menar, vi så mycket han vi inte eller umgås med honom, för vi sysslade med olika saker. Han jobbade mycket med Felix Herngren bland annat. Men sällan var en människa man har umgåtts med så här, bjudit på så många skämt som fortfarande sitter kvar.
Ja.
Och det kan vara fint. Det var ju några månader sedan, så att säga, Hasse gick bort. Mm. Men han förtjänar verkligen att minnas, bland annat som en ordekvilibrist av unikt slag faktiskt.
Jag ska bara korrigera det. Jag tror att du sa att Hasse menade att 88 var en typisk Woody Allen-glass. Det han sa var GB Sandwich, det är mer liksom en Upper West Side-glass om man jämför med GBs i övrigt ganska grälla utbud.
Okej, så 88 nämnde han inte överhuvudtaget.
Nej, den hade inga tankar om överhuvudtaget. Den var ointressant för honom. Men GB Sandwich var då Woody Allen-glass på den tiden ett kul skämt. Och när Hasse hade gått bort och begravningen var över, så satte jag mig också i min bil, kostymen på, finskorna, åkte till närmsta bensinmack, för jag skulle köpa en GB sandwich, tänkte jag, för att då äta den i stilla, du vet, en liten stund kontemplativt, för att då liksom så här, en sista liten gest till Hasse, bara han och jag på något sätt. Och då var, givetvis då, eftersom det här var då i vintras, så fanns det då bara GB sandwich pepparkaksmak. Det var sån jävla besvikelse. Men det är skönt när man då kan liksom se framför sig att Hasse hade tyckt det varit ännu roligare på något sätt. Att när man ska ha den här lilla stunden, så är det då pepparkaksmak som inte har någonting med oreal nu.
När blev, jag måste bara fråga dig det, när blev Sverige smaksatt? Förstår du vad jag menar? Det var mycket renare tidigare. Sen kom alla de här bubbelvatten med smak på. Det har liksom, det finns överallt nu. Det verkar vara din nyckeln till framgång att det bara finns en GB sandwich som smakar pepparkaka, eller om det är en av dem.
Det kanske är i samband med att det kommer så här reklambyråer till Sverige. Känns det som. Människor med liksom mikrofonfriller och som åkte longboards inne på kontoret. Och
fan vad kul om den här glassen smakar hubba bubba.
Ja, fan vad skön, vira blåtira. Det var väl på 80-talet, låt oss tro det.
Du då som är en stor förespråkare av den cykliska formeln då. Tror du även att det smaksatta Sverige lever på lånad tid?
När jag sitter här nu och då dricker min fjärde klunk snutkaffe och känner, fan, det har ändå någonting med snutkaffe. Det här behöver faktiskt, it grows on me, så tänker jag, det behövs inte ens mjölk i kaffet. Det är klart, vi kommer inte behöva smaka på någonting. Det kommer bara liksom finnas 4 smaker inom 4 år. Kom ihåg vad ni hörde det först. Jag ska också säga, jag tror att det Hasse sa om snutkaffe var väl något så jävla, det kanske inte var så kul i efterhand heller, fan. Vi vill inte göra honom en otjänst nu, men jag tror att han sa någonting i stil, men du och jag satt och beställde varsin stor stark, och då bara garvan och sa att det var snutöl. Jag vet inte, om någon anledning, kanske för att det var så uppsluppet var med honom igen, så minns man de där sägningarna, men du kanske had to be there för att till fullo kunna uppskatta dem.
Men när vi pratar om Hasse, så måste jag då säga att man kan summera honom på många sätt, och människor såklart olika versioner av hur man summerar honom, men han var ju väldigt on point, som man säger i USA, och han var väldigt on point på ett sätt som du och jag liksom lever för. Han var en mästare på det. Och det kändes fan fint att prata lite om Hasse här. Men Fredrik, ska vi dra igång podden med att du också aviserar att podden ska dras igång?
Jag tycker nog att det är dags för dig. Framför allt kanske i detta avsnitt. Vi säger...
Jag har väntat hela veckan på
säger vi välkomna till Filip och Fredriks podcast. Vi ska inte göra någon jättestor sak av detta givetvis, men jag vill ändå bara läsa upp vad som stod på aftonbladet.se för exakt på dagen 10 år sedan, den 4 juni 2010. Det är Jan Elin som bloggar. Det här bereds inte plats på nyheterna på något sätt, utan det är hans då blogg. Idag, skriver Jan Elin, testar vi ett helt nytt grepp. Filip och Fredrik har återvänt till moderskeppet Aftonbladet, där vi då jobbade tidigare, för att revolutionera den talade nöjesjournalistiken. Med start idag kan du ladda ner deras podcast och lyssna i din dator, din mobiltelefon, iPod eller MP3-spelare. Och sen kommer ett citat från mig som lyder: det blir en verbal berg- och dalbana, ett program helt utan ramar och med noll självcensur, säger Fredrik Wikingsson.
Får jag säga en sak? Jag tycker att det citatet från dig är ett så kallat ryckcitat, som man säger i på tidningsspråk.
Nej, det är ett vanligt citat bara.
Ja, det rycktes liksom inte. Ja. Ryckcitat är väl sådana som blir lite, som man gör lite större, va?
Det är sådana citat som är så otroliga. Hade Hasse Ingmansson blivit intervjuad fler gånger, så hade han varit en mästare på att leverera den typen av grejer som alltså publiceras med lite större bokstäver som man ska ryckas in. Det är så citat som rycker in läsaren i texten. Fan, säg det är så här bra grejer. Jämför de GB Sandwich med Woody Allen, då måste jag läsa den här texten.
Men jag måste säga att jag tycker ditt citat ändå håller allt jämt. Det är det vi har levererat under 10 år. Och i såna här stunder vi har pratat om att vi ska fira då podden när den fyller 10 år. Våra lyssnare har skickat in många förslag och så vidare. Men det har varit svårt, inte för att förslagen har varit dåliga, men någonstans har det varit svårt att ta tag i det här. Och jag tror att det bygger mycket på den tiden vi har upplevt. Det har varit så mycket annat som har skett.
Ja, men vet du, jag ska säga en kort sak bara. Vet du vad jag tror precis att det är? Jag minns bara när jag ser Jan Elins ansikte här, så minns jag tydligt då att vi gjorde då först 6 avsnitt av denna podd för Aftonbladet. Minns det, vi åkte runt i en bil, vi ringde upp kändisar, så det var programmet.
För att det var så dålig täckning så tejpade vi fast din telefon på taket.
Ja, vi tejpade inte. Vi tänkte att vi stannar, lägger telefonen på taket så det inte blir störningar in i bilen där vi spelar in podden. Och sen när vi hade gjort intervjuerna så stack vi iväg och glömde 2 gånger i rad att ta in min telefon. Så jag tror att jag gjorde av med 2 iPhones på en dag när vi ju spelade in det första avsnittet. Men det jag ville komma till bara var att efter de här 6 avsnitten så sa Jan Elin då: fan, jag tycker nog vi borde göra 6 avsnitt till av det här. För det var liksom någon slags tv-säsongkänsla av vad en podcast kunde vara. Det var så nytt med poddar 2010 ju. Man visste inte riktigt vad det här var. Och då minns jag att jag bara sa till honom på vinst och förlust: jag tycker nog, Janne, ska vi fortsätta med det här? Borde vi göra 50 avsnitt till? Det här ska man bara göra. Det ska bara pågå detta. Och det har du ju också gjort i 10 år. Och det är också därför.
Men inte med Aftonbladet, ska jag säga.
Nej. Och sen lämnar vi det, så har vi gjort det på egen hand och så vidare. Men det här är någonting man bara gör och som man har med sig. Lyssnarna har det som en kompis av något slag. Man kanske liksom lyssnar på det med någon man gillar. Det spelar ingen roll. Men för oss är det här inte ett forum där man liksom gör jubileum riktigt. Hade vi gjort ett tv-program 6 avsnitt per säsong, och nu firar det 10 år, då kanske man hade gjort ett jubileum. Men det här ska inte ha ett jubileum. Det här ska bara bli ett kul avsnitt.
Jag vet inte, vi är ju ganska onostalgiska på det sättet. Men det är klart, vem vet, det är 2021, kanske man hittar något sätt att göra. Och kanske ska man ut på vägarna igen, för att det vore så jävla kul. Jag vet inte, vi kan väl nöja oss med att säga att fan, vilken härlig tid det har varit. Och att det finns ju ingen ting som tyder på att vi kommer sluta med den här podden. Andra saker kan man ju känna att nu så räcker det där. Det där tv-programmet vill vi inte göra igen och så vidare. Man ser vissa grejer som bara fortsätter hela tiden. Och det, bland annat finns det ett program i USA som heter Wheel of Fortune, som jag tror gick på TV3 när kommersiell tv började i Sverige.
Hette det Lyckohjulet
då
kanske?
Ja, men det är någonting där man ska, det är väl någon slags lingo, va? Man ser x antal bokstäver och sen så snurrar man åt hjul och så får man säga: titta, nu kan du vinna om du svarar rätt här en massa pengar. Och sen så är det just värdinnor som är då lite sexiga tjejer som vänder på bokstäverna.
Ja, men verkligen, det finns ju liksom värdinne-tv. Deal or No Deal är väl ett av de sista värdinne-programmen som gjordes på svensk tv. Martin Timell då hade någon slags då, man skulle öppna väskor och skit, och så var det liksom 14 brudar, va, som var värdinner, som gick ner för trappor då med de här väskorna och så vidare. Den genren har inte åldrats skitbra, men det finns värdinnorna kvar i...
Oh ja, och jag känner att den här programledaren har liksom, han har någon sån världens bästa plastikkirurg, för han ser ju liksom precis likadan ut fortfarande. Och den showen måste ha hållit på i 30 år kanske.
Då brottas han ändå med HD-TV och 4K-skit. Det är liksom en mardröm för den där typen av människor som har gjort mycket ingrepp i ansiktet. Det blir enklare och enklare att se de här liksom stygnen som borde finnas där.
Jag vet inte, men jag tycker vi har gjort ett bra jobb. Det känns att det varje år så ska jag säga i podden att jag är besviken över att vi inte har fått Karamell och Diktstipendiet, som är då det här Povel Ramelska priset, eller det är ett pris som bygger väl på Povel Ramels estate, alltså hans, det måste ha varit inskrivet i något slags
testamente. Ja.
Ja. Mm. Men och, all, alltså, snart känns det i och för sig som alla har fått det. Förra året var det Henrik Schyffert som fick det för hans retoriska ekvilibrism och så vidare. Men ja, ja, det där ska väl delas ut nu i juni, så vi vinner väl inte i år heller, antar jag.
Det, men jag vet inte riktigt om vi har det samma lyster.
Nej, men jag säger att det hör till podden bara.
Ja, okej, okay. En gång per år ska du beklaga över att vi inte, jag köper det till 100%.
Men det finns ju andra priser, och jag tycker det är obegripligt att exempelvis DN Kultur inte har hört av sig. Men så är det. Så här är det. Det var ju du som mässade mig om det först, men då orkar du inte säga.
Nej, men jag säger bara att det är du som säger att det är obegripligt att de inte har hört av sig. Alltså, vi skulle väl fan,
ja, det skrev ju du till mig också.
Prata om det. Fy fan. Bort med det.
Så är det, men det är väldigt kul att det har gått 10 år, att det här fortfarande har hållit, och tack så mycket till alla ni som har lyssnat.
Vi är en vecka sponsrade av våra kära vänner på ATG. Det var ju Elitloppet i helgen. Kul, jag var med i den här högst improviserade, lite sladdriga, ganska Filip och Fredrik-kompatibla sändningen som Little Jinder, Josefin Jinder, höll i. Det var kul, det var också väldigt kul, tycker jag, att Propulsion vann. Det var lite hästen jag höll på.
Svensk häst, eller?
Svensk häst hamnade trea i försöket. Man tänkte, nu efter en tuff resa, som man säger, kommer det här att gå? Jajamensan. Så fick han tredje ytter och så gick han förbi, så vann han på upplopp. Jävligt härligt.
Speciellt, jag älskar när du är engagerad kring Elitloppet. Du känns så levande då, måste jag säga.
Ja, men det är kul. Men nu börjar ju dessutom då fotbollen rulla igång. Detta blir ju en kanonmånad.
Ja, och framförallt då för mig kanske, som är lite mer intresserad av dig, även om du är väldigt oberäknelig i dina intressen. Plötsligt skulle du då kunna säga till mig, fan, Bundesliga är igång. Jag tittar på det varenda omgång.
Det gör mig spännande.
Ja, det gör det verkligen. Men då, Bundesliga är ju redan igång, med La Liga drar igång 11 juni, Allsvenskan 14 juni, och Premier League ska då avslutas 17 juni börjar de, och sen då Serie A, spännande, Italien öppnar alltså upp. Detta spelas utan publik givetvis, men man tager väl vad man haver, känns det som. Självklart kan man ringa stödlinjen, och man måste vara över 18 år för att få spela. Vi säger ett stort tack till ATG. Vi är denna vecka, som många gånger förut, sponsrade av våra nära vänner på Tradera, där man då både kan sälja och köpa saker. Så finns ju ett klimatperspektiv här som jag faktiskt älskar, den cirkulära marknaden. Och Fredrik, du är ju som sagt, efter att först inte ha sysslat med det, är du nu mer eller mindre besatt. Och igår då så skickade du ett mess till mig att du måste köpa flytväst till din hund.
Ja, hund och barnen också kanske. Vi får se vad sommaren egentligen har i sitt sköte. Att det kan bli en sväng till mina gamla jaktmarker då i Grebbesta, Bohuslän, där jag då växte upp. Vi har haft sommarställe där länge. Hela släkten delar på det här stället. Och då åker man ut i båten och flytväst. Det känns som en sån där seg. Så ska man gå in i någon sån här stekig båtbutik då och köpa svindyra flytväst, när det finns så otroligt mycket sånt där på Tradera för både barn och hundar. Även för vuxna, givetvis. Det är en glädje att se bara vad som finns. Det liksom vattnas i munnen på en. Där har jag också hittat kap. Inför sommaren, så om sommaren bara tillåter, då ska dessa nyttjas mot glittrande vattenfonder i Bohuslän. Jag tycker det är underbart. Vi säger stort tack till Tradera.
Ska jag berätta en sak för dig? Mm. Om när jag för första gången i mitt liv, i helgen nu, kände att en grupp kvinnor tyckte att jag var väldigt sexy.
Oj, vad kul.
Det är väldigt ovanligt, som sagt. Jag går aldrig, den tanken har aldrig slagit mig, helt ärligt. Jag kan vara fåfäng på många sätt.
Det som kan hända mig i USA, det här har jag berättat för dig många gånger, det är ju då att män tittar uppskattande på mig. Framförallt i Los Angeles. Jag vet inte, det kan vara i New York i och för sig. Lite bögigare städer. Kan jag
inte
få
när vi var liksom utanför St. Louis och gick på Mark Twain-museet.
Nej. Precis, men däremot så här, ingenting gör mig liksom mer så här. Jag får en jävla stolthet och klipp i steget när liksom bögar tittar uppskattande på mig. Det kan vara liksom 80-åriga gubbar som går hand i hand, båda sneglar på mig och tänker, de skulle hellre ligga med mig än med honom. Det känns otroligt, tycker jag. Men det är det här med att en grupp kvinnor då, som en organism, uppskattar
mig. Ja, jag tror nästan kände, herregud, hur sexy kan man vara?
De tänkte det om dig.
Jag säger det.
Märk väl, jag är inte chockad över det, men det är, jag är chockad över att du medger att du uppfattade det så, för de har ju inte sagt
det. Ja, men jag säger det, jag har aldrig sagt något liknande, jag har aldrig uppfattat det på det sättet. Men så tänker jag, ja, men det är väl innehåll för podden att det där åtminstone var någonting jag kände i stunden.
Jag tycker det är jättespännande. Jag undrar, och jag känner också att det mycket tankar liksom i huvudet nu, om det har med liksom samtiden att göra, liksom inlåsning för dig, föräldrarna har åkt hem precis. Jag är jättenyfiken på vad som har då då förarlättet.
Så här, det är ju inte, det är ju inte så. Jag har ju aldrig stått på en strand och har ju inte heller gjort och tänkt, gud vad mycket blickar som riktas mot mig nu när jag står på stranden. Om det har riktats blickar mot mig på en strand så är det snarare liksom, oj vad fet han är, eller någonting.
Nej, det är snarare för att du har legat på stranden bredvid Pontus Gårdinge.
Ja, så är det. Men jag menar, jag har aldrig upplevt det där. Jag är inte en sån människa som får uppleva det där, tror jag. Och jag kan leva ett bra liv utan det. Och jag antar att
du... Nej, men vet du vad, jag tror att det kan vara väldigt... Jag undrar liksom, det är beundransvärt att människor som just Pontus Gårdinge, vi återkommer ju till hans skönhet gång på gång här. Han har ju mycket annat också, han var med Alla mot alla, var jävligt duktig där och så vidare. Men att ha den typen av skönhet och få den typen av blickar i ett helt liv, det tror jag också kan vara väldigt skadligt för människor. Det kan ju vara destruktivt.
Tycker du att det har skadat Pontus eller?
Det kan jag faktiskt inte uttala mig om. Tänk om Pontus Gårdinge har varit ful, vad han hade kunnat varit kapabel till då? Det vet vi inte.
Vad det skapar är väl kanske en galopperande åldersångest till slut. Detta pratade ju Pontus då om i Fördomspodden, som görs av vår kompis Emil Persson. Den är värd att lyssna på. Men jag, så att säga, jag har, det här är naturligtvis vissa kvinnor upplever ju det här. Och det är inte bara Pontus Gårdinge människor som får den här typen av blicken.
Var det inte så att du låg på en strand bredvid honom och han liksom nästan suckade och sa, kan människor sluta titta på mig?
Ja, han tillstår ju inte detta själv, men jag har ju redan sagt det i andra sammanhang, så att jag får ju stå för det. Men på ett älskvärt sätt. Men jag säger, sen finns det ju vissa, för att vara då ligga i tiden, det är väl vissa som tycker att han Giesecke med hans självförtroende är skitsexy, den här före detta statsepidemiologen och så vidare.
Ja, men det finns alla, finns alla möjliga saker.
Jo, men det finns ju mer råbarkade män som kanske är svettiga och tjocka, men som ändå är liksom någon som så stirras ut av kvinnor, så att säga. Men jag är ingen människa som har det där.
Ja, men vet du vad, så här, jag ska verkligen emotse fortsättningen av den här berättelsen med stor entusiasm. Jag ska bara säga innan, du kan ju inte sorteras in i ett tydligt fack. Du sorteras inte in i Gårdinge-facket. Du sorterar dig heller inte in i grisfacket, Ebbot-facket, du vet. Det där är ett härligt monster för mig.
Nu måste jag fan gå in och säga Ebbot är absolut, som personlighet är han ju ljuvlig. Men du menar att han
liksom... men jag säger bara så, han är ju lite mer av ett väsen liksom.
Ja, precis,
och att han liksom, och det är en väsenlik sexepil för somliga kvinnor. Det finns tydliga follor man kan sortera in sexepil.
Ja, men sen har du ju även då klart Ola Rapace.
Han nosar väl ändå på monstret.
Ja, men det är ju inte alls som Ebbot är. Ebbot är ju en kärvänlig, svettigt väsen.
Ebbot är kanske ett monster som bor i skogen. Rapace är kanske ett monster som liksom bor mer i skärgården.
Ja, något sånt skulle det kunna vara. Jag vet inte, men det är som att säga, men jag och i viss mån du, det finns liksom ingen genre. Det finns ju naturligtvis en viss typ av kvinnor som också får blickar. Men jag kan inte, där känner jag mig inte lika skicklig att segmentera de olika sex-appeal-lådorna som finns. Men det här handlar då, det var kvinnor som satt i grupp i en soffa och drack typ mimosas, om jag nu ska stereotypisera på det sättet. Och vi var i Santa Barbara, som du känner till, som är, det är ju en ljuvlig ljuvlig litet samhälle. Om man så här, det är också hemskt någonstans. Vi var då hela familjen, barnen och mina föräldrar och Agnes och jag, vi var då i Montecito och bodde på ett hotell som är någon slags uppjackad form av, du vet, sån här Bamseklubbshotell i på Gran Canaria, så att säga. Lite dyrare och lite så här flashigare, men ändå gjort så att allting är nytt. Det finns liksom ingen patina på hela hotellet överhuvudtaget. Det ser ut som köpcentret The Grove som finns i USA. Du förstår vad jag menar, där man till och med har där man liksom har forskare varit inne och tagit fram en doft som ska finnas i det här utomhusköpcentret, som får en att naturligtvis känna sig lyxig, men också får en att spendera mer pengar och så vidare. Där finns det även, på The Grove finns också någon stor fontän för att man ska känna, åh, är vi i Rom här och så vidare.
Ja, men musiken som spelas i The Grove är ingen slump. Det är inte så att de säger åt någon på lagret så här, spela lite skön musik, kan du spela lite Susie and the Banshees idag? Det är liksom en playlist framtagen för att scientifically stimulera dina köplustar.
Den absolut mest typiska låten som spelas där är Fly Me to the Moon av Frank Sinatra. Ja,
verkligen. Den får en att känna liksom en lätthet i steget. Det är som när bögar tittar på mig. Det är liksom, det är Fly Me to the Moon i mitt huvud då. Men när man lyssnar på Fly Me to the Moon, då känner man, då har man råd med en ny power.
Men man glömmer siffrorna på bankkontot, så att säga.
Ja, helt och hållet. Och man glömmer bort liksom vilket as Sinatra ofta var. Allt framstår som ett, liksom, ett rosa skimmer när man hör den låten.
Och Santa Barbara är då, som jag säger, det är vitt och privilegierat, och man borde kanske liksom ha känna avsky mot ett sånt samhälle, men det ska man ju inte heller behöva göra. Men min kompis Matthew skickade när vi var där då, apropå att det är demonstrationer och så vidare i LA och stan slås sönder, och det är märkliga tider, det är sorgliga tider, och det kanske också är positiva tider om det här nu kommer leda till någon förändring på till och med en strukturell nivå. Men då skrev Matthew, how are the demonstrations in Montecito? Och det är liksom, det har aldrig protesterats i Montecito mot någonting.
Nej, jag förstår att det är någonting annat, men jag ska bara säga apropå det här, det var ju då Blackout Tuesday i tisdags då, häromdagen, som då sannoliken tog över Instagram i hela världen, givetvis i Sverige också. Och precis när detta sker så är jag i stånd att publicera ett eget inlägg som jag har noterat bara på C-more, går det någon sportprogram nu där de har ett segment som heter Idiotfrågan, där man blir av med poäng, man svarar fel, och så tänker jag att det är något lustigt i det, för det är precis så som vi gör Alla mot alla. Det är lite sten i glashus. Vi har också lånat och snott i hela våra karriärer, men ändå lite kul, kanske jag kan lägga ut det. Jag liksom skärmdumpar det lite rörligt och lägger ut och tänker, ja, det blir inget mer med det. 20 sekunder, rörligt klipp, lite kul, iväg med det. I vanliga fall så kollar man liksom inte jag i alla fall, om inlägget har gått iväg som det ska. Men den här gången är det någonting, jag tänker, det är en känslig dag på Insta, jag kanske inte ska kolla. Och då ser jag att det som har lagts ut istället är bara den första framen av det här, den här skärmdumpen jag har gjort, och den är då helt vit. Det är bara liksom en vit ruta. Så i sju, och jag tar ju bort det här direkt, för i 7 sekunder på mitt Instakonto så ser det ut som att jag, mitt svar, mediemannen Fredrik Wikingssons svar på alla dessa svarta rutor som ligger på Insta nu i sympati med demonstrationer över hela världen, det är att jag lägger ut en vit ruta, för jag tycker det är viktigt med White Lives Matter också. Och hade det legat kvar och jag inte hade noterat mitt misstag, så hade, jag vet inte vad som hade hänt då, om jag hade behövt liksom lämna, jag vet inte vilket land som skulle ta emot mig ens, det hade varit en katastrof, men detta lyckades i alla fall avstyra.
Det är så komplicerat det där, för att någonstans är det ju naturligtvis bra att visa sitt stöd för då orättvisor för afroamerikaner och så vidare.
Ja, och sannoliken, alltså många som gör det i Sverige gör det givetvis för att människor behandlas dåligt i Sverige också, baserat på sitt ursprung. Ja.
Så är det definitivt, men det är också mycket så här, att man visar sitt stöd på håll, ja, så att säga, USA och så vidare. Det är ju som jag säger, i grunden är det väl egentligen inget problem, men varken du eller jag har gjort det, för det är... Det är komplicerat, för man känner att det är liksom minerad mark. Och om jag nu lägger ut en sån där bild när det är svart, visst, då gör jag det, men tvättar jag då mitt samvete? Eller liksom, är det bara liksom lite larvigt, eftersom de allra flesta, den stora majoriteten, deras liv rullar ju bara vidare sen. De liksom börjar ju titta på Wahlgrens en sekund
Wahlgrens
senare,
det är, ja,
inte fel på Wahlgrens. Ja, men det är inte så att människorna drar igång egna demonstrationer.
Nej.
Men det kanske inte är något fel i det. Jag vet att det är väldigt svårt definierat, men det gör att jag känner en viss tveksamhet kring allt. Det är klart att man, jag hoppas att folk fattar det, vilken sida man står på i det här, och man följer det. Men det blir som sagt, och det där har jag märkt, det finns massa diskussioner om det här, problematiskt med så här, att stötta något men inte göra någonting på riktigt. Det var som det stod i Los Angeles Times, som hade rubriken något i stil med i alla fall: only white people have the privilege to be shocked by this. Det vill säga, det är liksom för att man har tid och inte har någonting annat i sin tillvaro, eller att man upplever rasism och att man liksom har fullt upp med att bara liksom försöka kunna ha ett liv som är drägligt. Och det någonstans illustrerar ju den här problematiken överhuvudtaget.
Ja, men jag tror Will Smith av alla människor, tror jag, sa: racism isn't getting worse, it's getting filmed. Det är ju, för att vara Will Smith, jag väntar mig inte mycket av honom, men det var ändå väldigt koncist och bra ju. Att nu får vi bara se rörligt på det som har pågått, alltså, i hundratals år.
Ja, men jag såg någon bild också. Det är mycket historiskt som händer nu. Och det är klart att följa sociala medier innebär ju inte bara att man känner sig ambivalent till alla liksom vita privilegierade människor som lägger ut då poster på sin Instagram där det bara är svart och så vidare. Men jag såg någon bild som en basketspelare i Atlanta som heter Trey Young. Vill du att jag ska berätta mer om Trey Young?
Ja, vad kul det vore. Nu kör vi en halvtimme Trey Young.
Men han la ut en bild, en tecknad bild, som då är på en polis och ett litet då afroamerikanskt barn som sitter i någon slags diner-position med ryggarna mot varandra. Och då säger polisen: What do you want to be when you grow up? Säger polisen. Och då svarar den här afroamerikanska pojken, eller om det är en flicka, svårt att bedöma, svarar den afroamerikanska barnet då, i alla fall: alive, bara.
Ja, men jag såg den också, det är starkt. Det säger ju allt.
Det är liksom otroligt slagkraftigt. Och Trey Young har ju onekligen mandat att lägga ut det där. Men det är som sagt, det är också den här, Ja, som sagt då, jag är så jävla kluven och man kanske borde göra det där, men jag tror inte jag kommer göra det. Jag tror mitt argument för att inte göra det är jag känner att fan, men hur mycket kommer jag göra sen då? Hur engagerad kommer jag att gå ut och protestera? Ja, på ett sätt borde jag göra det, men jag är rädd att jag är så pass dålig att jag inte gör det. Jag vet inte, det är jävla...
Ja, men du menar att vissa handlingar som är lätta att göra i flykten tarvar liksom follow through och uppföljning. Och gör man inte det, då kan man strunta i det där först också. Man kan argumentera mot det givetvis och säga att det är bättre att man gör någonting än att man inte gör det. Men samtidigt, vad betyder en gest av en medieperson? Jag vet inte, det blir...
Ja, men det kan ju vara väldigt provocerande, naturligtvis, för den utsatta gruppen. Om man säger, ja, plötsligt nu, det var det här som tarvades, så att säga, för att folk skulle engagera. Sig. Mm. Och ja, jag vet inte, sooner rather than later, nu händer det här, jag vet inte, men det är en problematisk tid.
Ja, men får jag bara fråga en sak mitt i detta då, för du har ju då levt, det är liksom pandemi över hela världen givetvis, du har haft liksom lockdown och karantän på ett lite annat sätt än vad jag åtminstone har haft i Sverige. Du har haft dina föräldrar boende hos dig i 3 månader och det har varit väldigt speciellt för dig, mer speciellt för dig än för mig.
Ja, just nu är du inne på 3:e dagen av utegångsförbud.
Nu är det utegångsförbud och det är riots också, det är demonstrationer, så det är liksom, och det är val i höst, det är ju alla tider är speciella, man glömmer bort hur speciellt det är. Det fanns inte Instagram 1968 eller liksom The Watts Riot och så vidare på 60-talet.
92 under Rodney King-kravallerna.
Rodney King och så vidare. Ja, men så här, det är så här, tiderna är aldrig riktigt så speciella som man tror att de är, för man blir lite historielös, så är det bara. Men för dig, att det här stora pågår och samtidigt har det här lilla pågått med familjen också. Jag bara är lite nyfiken på hur det kändes när dina föräldrar åkte hem då igår, om jag förstår saker rätt, efter att ha varit där hos dig så otroligt länge. Var det starkt eller? Pappa din, vad är det för norrländska?
Han var ju med i podden förra veckan. Det är fint att du säger det.
Pappa din, han var ju med i podden förra veckan. Det var väldigt fint att ha med honom. Men hur kändes det då när de åkte till slut?
Jag ska säga att det var oerhört emotionellt. Jag trodde inte det, men du vet, jag grät i en halvtimme innan. Fick gå på övervåningen och liksom inte visa mina föräldrar riktigt. Och min mamma var som hon är. Hon har den där sorgen inom sig. Därför vill hon att avskedet ska liksom ske så fort och så kort som möjligt, så att säga.
Din morsa är så mycket mitt spirit animal.
Ja, men hon är ju det, verkligen. Mm. Ja, men jag kände en era över. Det här kommer aldrig tillbaka. Jag börjar nästan grina nu, jag vet inte vad det är med mig. Mm. Men det kommer aldrig tillbaka på något sätt. Ja, men jag fick precis mest från min pappa då. De har kommit fram nu till Köping och hamnar väl någon slags karantän då, de också. Och så skriver pappa: älskade ni, i bilen på väg till Köping. Allt har gått bra, tack för allt. Avskedstårarna rinner fortfarande.
Åh, oh, fy fan vad starkt. Åh, vad sorgligt. Alltså, usch. Jag blir helt tagen också. Det är ju ändå som du säger. När kommer du vara med dem i 3 månader igen? Jag förstår, och det öppnar ju upp en dörr mot att de blir äldre. Och att den där tiden som ju då tvingade, ni blev påtvingade, som blev bättre än vad någon ni kunde tro. Det är någonting med det som, och den är över. Det är väl skönt för dem att komma hem. Jag vet att grannarna har klagat på att er gräsmatta har varit lång i Köping, så nu får de klippa det och få peace of mind på det sättet. Men det är klart att det är någonting, ja, supervemodigt.
Ja, men det är någonting väldigt orättvist i att jag på ett sätt då har mitt i hela under den här pandemin och mitt i alla dessa tragedier som sker över hela världen, så fick jag också då uppleva en guldkant. Ja. Eller, ja, jo, men orättvist är det väl, men så är det ibland. Men då, ja, även jag ser, alltså, vad som har hänt är ju att jag börjat liksom uppskatta familj mer. Jag har väl alltid uppskattat det, men det har blivit så jävla reellt och närvarande i mitt huvud. Nu återstår det ju att se, är jag bara en människa som lägger upp en svart ruta på mitt Instagram och sen inte sysslar med follow through, ett av dina favorituttryck i din vokabulär.
Är bra på follow through.
Alltså, kommer det här betyda att jag, du vet, zoomar med mina föräldrar oftare? Kommer det betyda att jag liksom bara hör hur de mår och så vidare? Jag vet inte.
Nej, men visst, det är ju en jättesorg. Det är en jättesorg, tycker jag, när man tycker sig kunna förutse att det där, jag minns när jag flyttade till Stockholm 95, jag går förbi lägenheten jag bodde i då typ varannan dag och tittar upp på den här lägenheten och minns liksom extasen över att ha kommit från vischan, bott på massa olika ställen på landsorten och kommit till Stockholm, och det var så jävla extatiskt då, det hände saker varje kväll och jag var liksom hög på detta i ett par veckor, och jag minns bara den här känslan av att det där, känslan var på väg ifrån en, det blev en tillvänjning och jag kände en sorg ändå, för jag älskar det här så mycket, men jag förstår att det inte kommer att sitta i. Det är lite märklig parallell på ett sätt, men på samma sätt kan ju du då, nu är den här nya familje Filip, nu ska jag ta hand om relationen till mina föräldrar, och så kan man nästan ana, fan, det kanske inte blir så ändå. Det är lite knäckande nästan.
Ja, men och det finns ju en skam i det där som, eller det är en analkande skam.
Men du tar ju ut skammen i förskott i vad du gör. För
ja,
att du också är realist.
Du också skulle göra det kanske, ja. Om du hade upplevt det.
Nej, men jag vet, ingen skam är större tycker jag än när man har pratat med sina föräldrar. Och för varje år som går blir ju det här viktigare, för att de blir äldre. Men det är ju när man då kommer på sig själv 4,5 minuter in i något jävla samtal med morsan eller farsan, och man bara säger, fan, nu har jag ingen energi kvar. Nu blir det enstavigt, nu vill jag att det här ska ta slut. Och sen tar det slut, och så lägger man på luren, och så bara, nej, varför orkar jag inte mer där nu då? Det är en jävla skam.
Nej, men och sen är det då fascinerande för folk man känner här, och bara, jag tror jag pratade om detta i vår lilla show som heter Ett glas öl, som sänds på Dplay måndag till torsdag varje vecka. Det är någon slags dagbok över de här märkliga tiderna. Vi har väldigt kul med
dem. Ska säga, nästa vecka kör vi sista veckan då, 21:30 måndag till torsdag. Titta gärna på det. Det är alltså en slags televiserad version av podden, men lite mer i dagboksform.
Ja, och vi väljer att gå i mål då nästa vecka. Man måste hitta någon slags relevant slutdatum, för detta kan heller då inte pågå i en all evighet. Det blir sommar och så vidare, och folk ska väl även trots omständigheterna försöka njuta av någon slags semester. Men det är alltså dagen då det är väl skolavslutning på de flesta håll i Sverige. Och då känns det som att nu kommer det hända någonting nytt.
Ja, men nu måste man ta hand om sina barn. Nu kan man liksom inte bara dricka längre. Nu måste man skärpa till sig och ta hand om sina barn.
Nej, men och sen om det då sker att det kommer en ny våg i höst och saker och ting blir likadana, så kanske vi kommer ta upp tråden igen. Men jag tror att i ett av avsnitten i Ett glas öl så pratade jag om att det var bland annat mina föräldrar hämtades av en, ja, han har blivit en kompis till mig, en armenisk chaufför han är Uber-chaufför och taxichaufför, han är lite allt möjligt. Men när jag sa de ska åka imorgon, och så kom han och så sa han bara, men varför ska de åka nu då? Och jag började att snacka, ja, alternativet hade varit att de skulle stanna tills det finns ett vaccin. Why not, säger han bara. Den här känslan av andra kulturer. Så berättade han att han hade haft sin mamma boende i då en evighet hemma hos dem. Plus då även hans moster.
Det kan också vara så att du har ett större hus än han har.
Ja, det kan det absolut vara. Verkligen på det sättet. Men det är någonting det där vi har varit inne på förut. Att liksom ett sekulärt samhälle som Sverige då. Att kanske har det också demonterat familjevärderingar, så att säga. Jag tror att det kan spela någon roll, och även ett socialdemokratiskt samhälle och folkhem och så vidare. Staten tar hand om de äldre, och då behöver inte du bry dig lika mycket. Det var naturligtvis inte syftet från början, men det kan vara en konsekvens. För det är ju även så här, mexikanska familjer, det är mycket mer självklart att man har sina föräldrar boende hos sig. De mexikanska Filip och Fredrik som säkert finns, de skulle aldrig prata om hur unikt det är att en av dem har haft sina föräldrar boende hos sig.
Nej.
I 3 månader.
Är det nu det börjar bli dags att hylla Paolo Roberto för att han har så stark relation till sina fastrar?
Har han det?
Lite för tidigt.
Har han det?
Ja, men det har han. Men pratar väl alltid om dem i sina kokböcker?
Ja, det är dunder mycket för tidigt. Såklart.
Ja.
Men jag bara känslan av att känna det där och att vara lite orolig för, kommer man ta upp tråden snabbt igen? Och kommer jag, för ibland har jag känt, fan, jag förändrats i grunden av det här. Mm. Fan vad det är viktigt och så vidare. Det har ju varit liksom i min värld, inte för andra, men i min värld och min tjejs värld, så liksom ikoniska kvällar när vi har suttit här och gått igenom mina föräldrars liv. Det är jättejobbigt att prata om det här till och med nu, för att jag känner att fan, när kommer det där tillbaka och så vidare. Och jag, som sagt, det där skrev ju min pappa, och så skriver jag till Agnes då när de har åkt, och så har jag dessutom gått och då lämnat mina barn då och hos deras mamma, och i skolan har min son börjat i. Så sitter jag på vägen hem och så gråter jag igen liksom, och så säger jag, usch vad deppig jag är, skickar jag till Agnes, och så skriver hon handlar det om dina föräldrar typ, är det därför du känner dig deppig? Och så svarar jag bara, vill göra allt för dem.
Jag fattar vad du menar. Vet du, jag fattar precis vad du menar. Det där är så jävla liksom, usch, jag kommer ihåg att jag liksom, för vi firade min farsas 70-årsdag på något sätt, och så kände jag bara så här, fan, vi har inte riktigt firat morsan på samma sätt, och så bara, har jag liksom, har inte riktigt liksom blivit av. Jag och min brorsa åkte med farsan och såg någon liksom Manchester United match på, du vet, Old Trafford, och det är liksom så här, det gjorde vi med farsan, och morsan har man ju lika tajt relation till, och så finns det ingen lika tydlig grej som hon vill göra. Farsan har drömt om att se en Premier League match och sådär, och så har man liksom inte gjort det. Vad fan är frågan?
Det där vet att jag, det är otroligt att du tar upp det här, för det här var en av många konversationerna vi hade vid någon av de här inte sällan ganska blöta kvällarna. Men just när jag växte upp så var det ju så att jag och pappa hade Malmö FF gemensamt. Så vi åkte på extremt mycket matcher. Inte minst då matcherna som spelades i liksom närområdet till Köping. Det var på den gamla anrika Domnarsvallen i Borlänge, Brage, det var Örebro, det var Stockholm och så vidare. Och min mamma liksom tog upp att det var jobbigt för henne att känna att jag och min pappa hade den grejen ihop. Mm. Och det var så viktigt för oss, vi såg alla matcher ihop. Men hon hade liksom ingen grej med mig.
Nej.
Utan den fanns inte. Jag tror att det kan vara ganska vanligt, vad man säger, man är då tjej eller kille, att det är liksom en av föräldrarna
man har en grej med.
Man har en tydlig grej med.
Ja, verkligen.
Och det där, men det är samma sätt att du har haft den där grejen med din pappa. Det är därför du åker till Manchester och ser en match. Men grejen med din mamma är, sorgligt nog, inte lika tydlig.
Ja, men vet du, hon hade älskat, det hade räckt att åka till Lars Lerin-museet i Sandgrund och i Karlstad. Det hade räckt, men det har jag ju inte gjort. Och nu kan jag inte träffa henne.
Jag trodde du hade gjort det för länge sedan. Då har du pratat om i flera år.
Ja, men jag åkte dit med min kompis Martin Persson, så gick vi och såg Winnerbäck istället. Du vet, vad fan är det? Vad fan är det?
Det var verkligen så, jag trodde ni hade varit på Lerin-museet.
Det har vi inte. Du vet, nu kan jag inte träffa henne. Tänk om det skulle hända någonting. Hur ska man gå vidare då? Fuck me! Fy fan, vad usel jag är nu.
Ja, men det är en
det är svårt att förändra människor. Du vet, du tror att du är förändrad nu, och jag hoppas att du är det. Men fan vad svårt det är att förändras i grunden ändå. Det är, fan vad lätt det är att bara falla tillbaka i de här hjulspåren. Det är liksom inte klokt.
Ja, men och det där är dessutom, det där föder ju en annan diskussion om så här, hur hård ska man vara mot sig själv? Mm. För ibland är man ju svinhård mot sig själv, och ibland är man väldigt förlåtande.
Gud,
men det är allt där liksom, det hänger ju ihop på något sätt, även med då svartrutan på Instagram, så att säga, och follow through. Man som, och jag vet det, det är någonting i det där som är, jag tycker det är värt att diskutera. För, och det finns ju naturligtvis folk som säkert forskar kring det här, men liksom alla drömmar man har i huvudet och liksom alla genuina förpliktelser man känner, förpliktelser förenade med liksom lycka någonstans, att du vet, åka till Lars Lerin-museet med sin morsa och så vidare, men att man sen inte gör det där, det är ju någonstans är det väl en av livets stora frågor, måste jag säga. Varför går det inte? Varför sitter du och liksom käkar en lunch med några kompisar istället för att bara dra, åka ner och hämta din morsa i Trollhättan, sen åka till Lars Lerin-museet, sen skjutsa tillbaka henne till Trollhättan?
Ja, men nu kan, om hon skulle messa mig och fråga varför har du inte gjort det här, nu kan jag ju inte göra det, för nu, jag vill inte träffa henne, för jag vill inte smitta henne med något jävla virus om jag skulle sitta på det. Men hon skulle verkligen kunna säga så här. Om hon skulle messa mig så här: du, jag har tänkt på en sak. Ni åkte med pappa till Manchester och såg en fotbollsmatch. Varför gjorde ni ingenting med mig? Du vet, vad ska jag, det, vad fan ska jag säga? Det finns ingen ursäkt ju.
Nej, men då det där att rannsaka sig själv på det här sättet. Det är kanske många mer som gör det mycket mer än vad vi gör. Det är kanske vi som är värdelösa som inte rannsakar oss själva. Men kanske en sån här podd när vi firar 10-årsjubileum då möjligtvis få folk. Ja, men inte fan vet jag. Man känner ju sen som vet.
Nej, jag säger, vet vad det är. Det är bara någonting med den här podden. Ibland har man inte haft tid att göra den riktigt, men då har man squeezat in den bland massa tv-produktioner och filmer och vad det nu är. Och det är alltid ett jävla nöje att göra den. Det är något ironiskt att när man då inom citattecken 4-10-årsjubileum under minimala former förvisso, då ska man ändå sluta med att man hatar sig själv mer än någonsin. Men så, det är väl tillhör den här poddens natur bara, att det är oförutsägbart.
Ja, men jag vet, samtidigt så går jag...
Men det kan finnas också någon slags insikt i, det kan finnas någon slags insikt i och med att man vet att man så lätt blir den personen man alltid har varit, så kan det ta emot att ta en enkel väg ut. Även om jag förstår att många tycker att det är bra att lägga ut en svartruta på Insta, för jag vet att det kommer inte ske så mycket mer från mig sen. Det borde definitivt göra det. Men om jag anar att det inte kommer göra det, då kanske jag är en sån person som känner att då behöver jag inte ens lura omgivningen eller mig själv att jag har blivit någon annan. Jag förstår att alla inte resonerar så, men det kan vara en förklaringsmodell till varför man inte gör det.
Vi är denna vecka sponsrade av våra kompisar på Foodora. Det är ju i dessa tider på det sättet att man gärna stöttar restaurangbranschen när de har det såklart svårt, eftersom de inte existerar på samma sätt längre som de gjorde tidigare. Och du, Fredrik, är ju en, så att säga, entusiast av att beställa då hemmat via Foodora.
Jag är ju det för att jag är väldigt dålig på att laga mat själv. Jag blir väldigt lätt uttråkad, jag har ingen tålamod med det. Jag får hem då väldigt, väldigt, väldigt god mat, plus att jag då stöttar det. Det känns som en win-win detta. Nu är det ju också finare väder ute. Man kan ta med sig det här säkert ut i någon slags park någonstans, sitta där och tänka, nu är det picknick, det här har pappa fixat. Fast pappa bara egentligen har tryckt på några knappar. Det här är ju, tycker jag, ett jävla smidigt sätt att liksom leva livet. Och om du inte använt Foodora eller onlinepizza tidigare så får du 75 spänn i rabatt på din första beställning om du använder koden Filip och Fredrik. Ett ord, Filip och Fredrik. Denna koden är giltig till och med 6 juni 2020. Detta blir i princip gratis den första beställningen om du gör detta. Vi säger stort tack till Foodora.
Tänker du som är så pass anal och någonstans skicklig, jag antar att du skriver upp grejer du ska göra. Jag har ju allt i huvudet och så vidare. Men du, alltså så här, det är sällan du missar någonting. Det hade varit enkelt för dig att bara sätta en not i kalendern och säga ring mamma och pappa. Du vet.
Vet du vilket sms jag skickade i söndags 23:38 till min mamma? Ja, men till min mamma. Fuck, glömde mors dag, ringer first thing i morgon bitti. Ja, då sumpar jag mors dag.
Men jag vet inte. Det är så här. Ja, så är 23:38 liksom precis innan du lägger dig också.
Ja, precis före midnatt också. Så jag tycker nu har jag checkat av mors dag i någon mån. Nej, jag är Sveriges sämsta människa.
Nej, men det är du inte. Jag är likadan, men också att skriva. Det är någonting att skriva ringer first thing in the morning till din mamma också.
Jag vet också att hon har redan gått och lagt sig. Hon kommer inte nå sig till smset. Men jag tänker att hon kommer imorgon bitti och se att det är skickat före midnatt. Så jag har under mors dag tänkt på
det. Det adderar ju liksom ännu ett lager av uselhet.
Bedrövlighet, jag
säger. Nej, men alltså, jag är inte bra heller. Men det som har skett här är ju att på så sätt fick jag ju hjälp. Jag fick liksom oväntad hjälp att vara människan jag skulle vilja vara. Det vill säga, du vet,
av pandemin.
Ja, men ja, precis. Men nu får vi se hur det blir. Men av den anledningen kan vi då återvända till det jag sa i början av den här podden. Att jag för första gången förra helgen upplevde att en grupp kvinnor tyckte att jag var något av det sexigaste de har sett.
Ja, men det är det som är så härligt. Jag vill komma just till det. Att det är så här, man kan inte förändra sig själv i grunden. Men det som kan vara härligt är att man då kan ibland uppfatta att andra människor ser på en på ett annat sätt än det man har vant sig vid. Det är ju en minimal förändring.
Ja, men du vet, jag var med mina föräldrar på det här hotellet. Och så sa jag då att jag vill liksom, ja, jag bjuder. Jag har mer pengar än er. Och mamma hade sagt innan, för första gången i mitt liv har vi 50 000 kronor på vårt konto eftersom vi inte har bränt några pengar här.
Just det.
Ja, men någon som, en mamma som då när hon är här, dessutom jag betalade deras extra reseförsäkring för att de stannar här längre. Jag betalar för det och sen sitter mamma då på morgnarna varje morgon och säger att ja, nu måste jag ha ditt kontonummer, vi ska föra över de här pengarna, de här 10 000 kronorna. Så sen nej, gör inte det. Ja, och sen är det, du vet, kommer in med det, vi har druckit flaskor vin, så kommer hon in med, du vet, $60 och säger vi måste också vara med och betala. Ja, det är ju vackert, men det är ju så här, vad fan, att det ska behöva vara på det sättet. Men det är ju också något vackert i det. Ja, så åker vi i alla fall på hotell då, till det här hotellet som liknar ett köpcentrum, men så ändå perfekt gjort för barnen och så vidare, i Santa Barbara.
Det finns en känsla av att Fly Me to the Moon spelas i högtalarna, även om Fly Me to the Moon inte spelas i högtalarna.
Ja, men det är ett kritvitt hotell då.
Om du blir helt tyst, om man stänger av musiken, om man ber alla att vara helt tysta, även på utserveringen, så hör man inga som helst polissirener eller demonstrationsljud någonstans.
Nej, absolut.
Det är rikt så in i helvete, det är burget.
Men så sitter vi där och så säger jag att nu är vi där, vi leker med barnen, vet, man ligger på stranden. Det är fan fantastiskt. Ja, men och så när vi där och det var ju liksom jättehärligt hela dagen och du vet, det är bra service och så vidare. Så ska vi käka middag och så säger jag, fan, jag vill bjuda er på, det här är en fin restaurang, jag vill verkligen bjuda er på liksom, det är viktigt för mig att kunna få ge er den här fina middagen, för jag vet att du vet, de uppskattar vin och de uppskattar mat. Och så du vet, så säger mamma, ska vi inte ta in en champagneflaska som jag får bjuda på? Och då säger jag, men den kan jag ta också. Jag hade själv tänkt att du skulle dricka champagne. Sen under middagen, du vet, så för hon in, det är dyrt, men $100 under min tallrik för att hon ska betala den.
Jag fattar.
Ja, men så beställer jag in, dessutom var så jävla härligt, jag beställer in en dyr flaska vin för att jag ville, du vet, och pappa sitter och säger, det är det godaste vinet jag har druckit i mitt liv. Ja, men, du vet, man blir...
men det är som att den där kvällen är ett koncentrat egentligen av de här tre
månaderna. Ja, men det är inte bara att man vill betala sina föräldrar.
Nej, men jag fattar, men det är någon slags superguldkant av något som har varit fint i grunden.
Ja, men det är inte bara att man vill betala med liksom dyra viner, det går att göra ändå, men jag vet ju mycket min pappa uppskattar sånt där, och istället för att man sitter med
Men ibland kan en sån där kväll också, jag minns det finns en historia om Sven-Göran Erik när han var förbundskapten för England, och han ser, det står, jag vet inte om det är någon typ Sol Campbell eller någon sån där fotbollsspelare som har släppt memoarer, och så kommer de ner, det är träningsläger i Singapore, de kommer ner på morgonen, 7 på morgonen så ska de käka frukost, så ser de Svenny sitta ute vid poolen i morgonrock, dricka champagne 7 på morgonen, och så frågar de bara, Sven, what are you celebrating? Så skrattar han bara mot dem och så säger han, life. Och det var liksom starkt för dem att de hade en förbundskapten som var så livsbejakande och udda, får man väl säga. Men ibland kan det liksom bara, ibland vill man bara känna att det här är en hyllning till livet, och det känns som att den här middagen var lite så.
Och pappa hade liksom ett problem med sin axel, så han kunde liksom inte föra upp riktigt det här vackra vinglaset och få ner det i munnen, utan mamma fick liksom hjälpa honom lite så han fick i det här bordeauxvin.
Oj då.
Ja, men sitter där och pappa vill ha en konjak, mamma vill ha något, ett glas vin, och Agnes sitter där och beställer in någonting, samtidigt som barnen då på en stor, perfekt gräsmatta springer runt och leker med varandra.
Ja.
Man vet att vilken sekund som helst kommer de börja bråka.
Ja, det vet man verkligen.
Men det gjorde de då inte hela tiden. Men så ser jag då hur de springer runt där. Så plötsligt, det är några liksom bortskämda ungar. Man kan då få låna cyklar på det här hotellet. För det är liksom stora, det är ett stort hotell. Så det är liksom små liksom cykelvägar precis i närheten av gräsmattan. Och då kommer även servitören står där inne och berättar vad man kan beställa och så vidare. Så ser jag hur det kommer en kille eller två killar. Och liksom med en millimeter undviker att köra på Tage rätt i ryggen.
Det här är alltså barn som cyklar på cyklarna, eller?
Ja, ja. Men de är väl liksom 12 år.
Ja.
Och du vet, jag flyger upp ur den här soffan jag sitter i. Och skäller ut de här killarna efter noter. Och så, that's my son. Well, you can't do that. Don't you see what's going on? Du vet, så här.
Gåshud. Ja, det här hade jag velat se.
Flyger upp och är så jävla...
Familjereptil Filip flyger upp ur stolen liksom. Han hade drinkar i kroppen. Han är ändå liksom blixtsnabb, far upp, pratar engelska och är retoriskt bländande mot dessa barn.
Ja, men du vet såhär, you're not good enough to be on those bicycles. Go over there and park them and play somewhere else. Oh. De här småkillarna var ju superrädda.
Ja.
Sjukt att jag hade sett den här killen tidigare på dagen ramla på cykeln. Och Tagen och Ilse...
Du hade ögonen på honom.
Ja, men Tagen och Ilse ser ju ingenting, så de springer ju bara iväg sen. Men du vet, det pumpade i mig. Och jag liksom, jag samtidigt, vad fan gjorde jag nu? Det var att alla på uteserveringen såg ju det här.
Mm.
Och den här kyparen blev lite stressad. Sen vände jag mig åt höger. Så sitter då tre kvinnor där. Som har liksom ute på en hel kväll. Och du vet, de tittar på mig med ögon jag aldrig har sett kvinnor titta på.
Hur gamla är de ungefär? Jag vill ha en bild bara. Är det med Oprah liksom ålder eller är de yngre?
Nej, men de är liksom 45-årsåldern kanske.
Ja,
men de tittar ju på mig. Och jag ser ju deras ögon. Att de tycker att jag är sexy när jag skriker på det där sättet. Det är tveklöst så. Det finns inget. De tittar på mig så sträcker de upp sina glas liksom. Och du vet, så.
Men är det också någonting att adrenalinet pumpar? Det kanske är så att det liksom poppar ut liksom ådror i ditt ansikte. Du kanske har liksom lite mer... Hela du är mer testosteron och liksom adrenalin på något sätt. Att det gör någonting.
Ja, men det är klart jag var det. Och sen när vi sitter där när de ska gå så kommer en av dem bort till mig och säger, what you did there... I will remember forever, säger de till mig.
Härligt! Helvete vad glad jag blir.
Och då kände jag mig så här, helvete, det är den där människan jag måste bli om det då skulle vara viktigt för mig att uppfattas som sexig av andra människor. Men du kan förstå känslan av
att... Men vet du vad, jag kan förstå, på samma sätt som det kan vara livsfarligt då, att i alla, från unga år, bli tittad på med beundrande blickar som Goringe-figurerna så att säga, så kan det vara farligt att gå på myten om att ja, men det är den här utskällande, manliga, gapiga personen jag ska bli, för då uppfattas jag som sexig, då blir man ju också en person somliga människor kanske inte vill vara med.
Nej, men verkligen, jag kommer inte, men det var ju det att jag någonstans gick bort från den jag egentligen är. För du skulle ju också kunna se mig gå ner till de här killarna och säga, please take it a little easy. Du vet, den här känslan.
Ja, gud ja, man kunde väl superlam i det där läget. Så jag förstår det, verkligen.
I don't want to see my kid getting injured. He could die. Skriker jag till dem.
Ja, men det är någonting, drömmen du känner då när de tindrar mot dig och hon kommer att minnas det här för alltid, så tänker du, det är den här personen jag vill vara. Det ringer liksom in det vi har pratat om i det här avsnittet och det vi så ofta återkommer till i den här podden och har gjort så i 10 år, det vill säga, vem är man egentligen och vem vill man vara? För du tänker så här, kan jag bli den här personen nu? Och 2 dagar senare så har liksom hjulspåren fallit, du har fallit tillbaka in i det och så är du den du är egentligen. Men man kan liksom alltid snegla mot de här andra identiteterna och tänka, kan det där vara något för mig? Det vore så kul att vara den personen, men jag är kanske inte riktigt den personen.
Nej, och det där är ju inte viktigt för mig egentligen. Min tjej sitter mitt emot mig och tyckte väl det där var bra, men det var liksom inte så här. Jag kände ju inte att hon kanske tycker att jag, om hon nu gör det någon gång, är sex av andra anledningar. Det här var mer ett, liksom, det jag ville ha är liksom oberoende blickar som vidimerar att det där är en sexig man.
Ja, jag kan förstå. Det där skulle kunna göra saker med.
Ja, men det, nej, jag tror inte det heller, för det där, du vet, det är ju bara liksom mag läge. Det går liksom inte, jag kan inte planera att jag ska vara på det där.
Nej, det är också så att det är ju lättare.
Så det jag måste hoppas på är att mina barn är i fara oftare.
Ja, men framför allt och att de är i fara från andra barn. För det är ju lättare också att skälla ut 12-åringar än om det är liksom en riktigt rabiat 31-åring.
Ja, men jag tror att det var väldigt viktigt att det inte var liksom en man som cyklar runt där eller en kvinna. Det hade också varit starkt. Men någonstans att jag liksom, att jag verkligen läxar upp några liksom vita rich kids från Santa Barbara. De var ju helt livrädda när de cyklade
vidare. Ja, det är klart. Det är klart att på ett sätt hade det varit ännu mer imponerande om du hade skällt ut vuxna människor. Då kanske de här kvinnorna hade...
Sen sätter jag mig i baren och vet, jag ser hur de tittar på mig, beställer in en, du vet, stor tequila on the rocks efteråt.
Men hur länge, får jag bara fråga dig, hur länge kan du liksom surfa på den här vågen du upplever?
Nej, men inte, jag kan inte surfa, vadå, det är enda gången jag berättar det nu. Jag kan inte surfa på den längre. Men de satt ju där länge och drack. Ja. Och jag kan bara föreställa mig att det enda de pratar om var min karisma och min sexighet.
Ja, men jag tror att journalisten och författaren Hunter S. Thompson pratade liksom om hippierörelsen och proteströrelserna, apropå det vi pratade om också tidigare idag, och demonstrationerna och liksom den aktivismen som fanns i USA då, på, framförallt på västkusten där han bodde på 60-talet. Det var som en våg som sköljde över USA, och sen någonstans när Nixon blev vald 68 så pikar vågen och börjar dra sig tillbaka, och sen blir liksom ingenting riktigt kvar av den. Och det var hans starkaste då symbol för besvikelsen av vad arvet av 60-talet förde med sig för honom. Men det är en sorg i att en sån där våg långsamt drar sig tillbaka, oavsett om man är Hunter S. Thompson och ser tillbaka på aktivismen på 60-talet, eller om man är Philip Hammar, sitter med en tequila i baren, så anar ju du att om 5-6 minuter, på samma sätt som du anar att du kanske kommer tappa kontakt med dina föräldrar lite grann, tyvärr, så anar du också att extasen du känner vid bardisken över din nyvunna sexighet kanske också kommer att bedära. Det finns en sorg.
Och jag känner också såhär mått då ingen svensk som känner de här kvinnorna. Det är väldigt svårt, det är osannolikt att det skulle kunna ske. Men det är om en av de här kvinnorna berättar att hon såg en kille på ett hotell i Santa Barbara som gjorde så här, och så lyssnar då den svenska kvinnan som bor i Santa Barbara på den här podden och kan säga det är han. Och då skulle hon kunna avslöja mig och säga han är inte alls så egentligen.
Nej,
för min känsla är, man vill ju att de ska så att säga ta med sig det där. Samtidigt som det gör ju mig, återigen, vi har också varit, hatat oss själva i den här podden. För jag hatar ju också mig själv att jag ens ser det där och att det betyder något.
Ja, men jag förstår, men det var fan, man vill känna sig åtråvärd. Jag menar, när jag mötte festtraktörerna Uffe och Kicke, jag vet inte om de är med oss längre, det här är ju kanske 15 år sedan. Jag minns det tydligt, jag är utanför Grand Hotel, typ bron över mot slottet går jag, solen skiner, jag tänker för mig själv, där går Uffe och Kicke, festtraktörerna från Aftonbladet Söndag som gör reportage med kändisar, och så går de arm i arm mot mig, båda oberoende av varandra, skickar uppskattande blickar mot mig. Det minns jag ju fortfarande, och jag minns att jag tänkte, måtte deras attraktion till mig liksom bli kvar i deras kroppar i åratal.
Ja, men kanske är det väl så att du och jag har aldrig blivit blasé på det sättet, av, i och med att det här sker. Pontus Gårdinger är ju förmodligen blasé. Så ja, är det ju bara.
Han hade ju glömt den där stunden på 10 minuter, sannolikt.
Men för mig är det ju nonsens, det är ett minne jag alltid kommer bära med mig. Visst, det finns något självgott i, gud, skulle det här handla om mig själv? Det jag framförallt borde fokusera på är att min son inte blir påkörd. Men sån är jag, precis, du och jag är värdelösa människor, som så många andra människor.
Men vet du vad, man tror också att man kan bli en annan människa, men man kanske inte riktigt kan det. Och det kanske finns en förtröstan i att man bara får liksom förlika sig med det.
Vet du när man kan bli en annan människa? Bara när det sker med magen. När det sker, alltså så här, man kan försöka bli en annan människa och komma ihåg ens mammas, du vet, morsdag som du har gjort. Man kan du vet, ta med henne till Erinmuseet, eller att jag kan göra något annat med min mamma. Men de där grejerna som när man ska planera och att det ska innebära att den blir en annan människa, det är det man har så svårt för. Men det som skedde då för min del här i Santa Barbara var ju att jag kontrollerade, ja, det var ju inte jag. Det var ju liksom utom, vad är det man säger?
Nej.
Ja, utomkroppslig upplevelse.
Ja, men jag förstår det. Hade du tänkt att ikväll då ska jag bli lite manlig inför de här tre kvinnorna som är här på någon slags lyxmiddag, då hade du inte lyckats. Det skedde bara, och då kunde du då lajva att bli en annan person i några minuter.
Exakt så var det, men omedveten, okalkulerad lajvning, det är så det är.
Ja, men det är så här, egentligen det jag sa om podden för 10 år sedan då, det blir en verbal bergdalbana, ett program helt utan ramar och med noll självcensur, säger Fredrik Wikingsson. Det sa jag alltså på dagen då för 10 år sedan. Det, egentligen har ju det här varit någon slags narcissistisk självrannsakan i 10 år. Det är precis vad det här har varit.
Låt så, det fortsätta på det sättet.
Tack så hjärtligt, många av er, det är inte klokt. Det är inte klokt, men många av er har ju lyssnat på alla avsnitt från början. Varje gång folk hör av sig till podcast@podff.com, man kan skriva andra saker, ibland får man korrigeringar, folk tycker man är dum i huvudet och så vidare. Men när folk skriver att de har lyssnat från start, eller när de har hoppat på, spelar ingen roll. Det är golvande för oss. Vi är väldigt, väldigt, väldigt tacksamma för det. Vi gör det här för att få prata med varann, men vi gör det också för att vi har en sån jävla härlig kontakt med er. Jag tycker att ni är Sveriges bästa, smartaste jävla poddlyssnare. Det är inte bullshit! Jag menar verkligen det. Vi ska njuta av Frank Sinatras Fly Me to the Moon. Jag vet inte om den tematiskt på något sätt kan kopplas till den här podden, men det känns som en härlig avklang.
Möjligtvis var det väl så att jag kände mig som att jag var på månen när jag utstrålade den där otroliga sexigheten i Santa Barbara.
Underbart. Tack för att ni är med oss, kära ni. Vi hörs om en vecka igen.
Hej! Hey.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.